Ja, kära Herre och frälsare, nu har vi det stora och dyrbara ordet framför oss om att du har köpt oss, förvärvat och vunnit oss för att vi ska vara dina, för att vi ska tjäna dig i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Det är ju en fantastisk möjlighet, en stor sak som vi inte kan fatta. Men Herre, låt din ande förklara för oss det vi behöver veta, så att vi blir frälsta, så att vi på den dagen när du kommer för att döma världen ska stå med glädje och hälsa dig, iklädda i din rättfärdighet, och inte behöva frukta och fly bort från dig för att vi inte har lärt känna dig. Herre, vi ber nu att du ska vara med oss denna kväll och var med också dem som tar del av det här studiet på annan ort och kanske efteråt. Förklara du med din heliga ande ditt ord. Och så ber vi, Herre, gemensamt den bön som du har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.
Förra gången hade vi ju som ämne den yttersta domen, eller Jesus som kommer tillbaka för att döma levande och döda. Och vi hade då en alldeles speciell tabell som vi följde för att försöka förstå de här olika aspekterna av det här med domen, som inte är ju sådär alldeles lätt att gå ihop med budskapet om Jesu Kristi frälsning, när det talas om att Jesus frågar efter gärningar. Men vi såg förra gången att när Jesus kommer tillbaka för att dömas, och då ställer han framför sig människorna i två hopar, då finns det ingen möjlighet längre att komma och försöka påverka domaren, utan då är domen redan gjord. För domen går här i tiden. Domen går över dem som inte tror, och den som tror på Jesus är redan placerad fri från domen under hans skyddande rättfärdighet. Och dem som står där under hans rättfärdighet kallar han: kom till mig, ni min faders välsignade. Och de andra ska gå bort till evigt straff. Det här är någonting som då förverkligar det som har skett här på jorden. I förklaringen till andra trosartikeln så har vi ju nu den här sista biten kvar. Allt detta, det vill säga det som Jesus har gjort, återlösning och det här att han har friköpt oss, vilket då också ska vara uppenbart på den yttersta dagen. Allt det här har han gjort för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Så som han har uppstått från döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant, avslutas det här. Nu är syftet alltså här framför oss då. Vilket syfte är det med det som Jesus har gjort? Jo, det är för mig och för dig. Det är för att vi ska få del av den här välsignelsen som han har gjort det. För att vi ska tillhöra Kristus. Och det är rubriken för det här avsnittet. Att tillhöra Kristus. Det finns några bibelord nu som svarar på frågan: varför har Kristus återlöst mig? Och vi ska läsa alla de här bibelorden som finns under den här rubriken. Det kommer vi kanske inte att göra sen för alla följande. Men Första Korintierbrevet 6, och jag kan ju repetera här också om det är nytillkomna som inte har varit med oss tidigare, att vi följer en väldigt bra utläggning av Martin Luthers lilla katekes som är gjord av David Kuske i USA och översatt till svenska, utgiven på Biblikums förlag, och en ganska tjock bok, men den kostar inte ändå mer än 20 euro. Vi säljer den också här. Om det är någon som önskar och kan också skicka den på post. Och den här är väldigt bra att ha nu när vi följer med de här bibelstudierna. För vi tar dem i den här ordningen och läser också ganska mycket ställen som finns här. Och det är första Korintierbrevet 6 som har det här första stället. Där talas det om kroppen som den heliga andes tempel. Och i vers 19 och 20 sägs det: vet ni inte att er kropp är ett tempel av den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Ni tillhör inte er själva. Det här är egentligen en beskrivning på en slav. Och det här kommer vi också att möta flera gånger. Att det att vara en kristen, att höra Jesus till, så det kallas faktiskt i Nya Testamentet för att vara hans slavar. Det här ordet på grekiska, doulos, så det är översatt ofta med tjänare. Men en tjänare var inte en fri anställd på den här tiden. Idag så kan man söka tjänster och byta arbetsplatser. Och man kan ju säga att man är en tjänare då i den firma där man är anställd. Men det var inte alls på det sättet på den här tiden. Utan de som var tjänare i den här bemärkelsen, så de var ju ägda av husbonden. Och det var inte alltid så roligt att vara en sån tjänare som inte var en fri man. Och det här samma begreppet så används ofta också om tjänsten inför Gud. Och här säger Paulus alltså att vi tillhör inte oss själva, utan vår kropp är tempel åt den helige ande. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud er kropp. Det är syftet, att vi ska leva för honom. Och i Romarbrevets 6:e kapitel, nästa citat. Romarbrevet 6, vers 22. Nu då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, där används det faktiskt det här, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ni har befriats från synden. Ni har blivit Guds tjänare eller Guds slavar. Och frukten av det här att ni helgas avskiljs. Alltså hör Herren Jesus till, inte oss själva. Och då betyder det också att när vi hör honom till, så då hör vi också honom till i evigheten. Då får vi evigt liv. Vi är med honom också då på domens dag. I Titusbrevet 2 har vi sen nästa hänvisning. Vers 14. Han, det vill säga vår Gud och frälsare Jesus Kristus, har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Han har offrat sig. Jag har talat om det här, vad hans offer betyder, hans oskyldiga dyra blod. Och det gjorde han för att friköpa oss. Vi var ägda av en annan. Vi var slavar under en annan. Inte under Gud, utan under en annan. Under djävulen. Vi var slavar under djävulen. Gick i hans triumftåg, i band ungefär. Men Jesus har offrat sig för att friköpa oss. Han har betalt full lösepenning för att vi ska vara fria. Och nu har han då fått på det här sättet, genom det här friköpandet, ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det är oerhört starka saker det här. Och det är nog min sans, det känns lite så där att man skulle sjunka ihop. Jaha. Uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Det är nog inte så där i mitt liv hela tiden. Att jag bara är uppfylld varje dag och det bara sprutar ur mig goda gärningar. Men det finns så mycket annat också än goda gärningar. Sånt som river ner. Hur ska det här förstås? Jo, det här är syftet. Det här är frågan om helgelsen. Vi kommer att tala mer om helgelsen när vi kommer till tredje artikeln. Vad den helige ande uträttar. Och då ska vi se på vilket sätt det här också är Guds verk. Alltså det är Guds verk att sådant sker. Och Martin Luther brukar säga, goda gärningar har inga namn. De goda gärningarna som det talas om här, som de kristna är uppfyllda av iver att göra, de hittar man inga namn på, de syns inte. Och det är därför som de kristna på den yttersta dagen säger, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Frågetecken. Har jag gjort sånt? När? Jag tycker jag har sett bara misslyckande. Men det stora är att när vi står inför Gud och när det ska granskas vad vi har gjort, så då ska vi inte stå själva och redovisa för de här goda gärningarna. Utan då är det Jesus som står där och har gjort allt. Men han har som syfte att vi ska göra de här goda gärningarna i våra liv. Andra Korintherbrev 5. Andra Korintherbrevet 5, vers 15. Vi kan också börja med vers 14. Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Syftet igen en gång. För att de som lever, det vill säga de som tror på Jesus, det är de som lever. De som inte tror på Jesus, det är döda. Livet, det är att ha gemenskap med Gud. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Alltså för att vi inte ska titta in i oss och fundera hur vi känner det, hur vi har det. Vad jag ska göra för att bli tillfredsställd. Vad jag ska göra för att känna att jag är duktig. Eller för att hur heter det nu? Det här med att förverkliga sig själv. Det var det ordet jag sökte. Att förverkliga sig själv. Det är ju så populärt det här uttrycket. Det är inte det som det handlar om, utan blicken är riktad på Jesus. Hur kan jag, vad kan jag göra för Jesus? Där har vi det. Lukas 1. Det är Zacharias lovsång. Lukas 1 från vers 68. Det är vissa verser som bara hänvisas till här. Som börjar med 68 med glädjen. Välsignade Herren Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Och så talar han om vad han har gjort. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Det som han har lovat genom sina heliga profeter. Han har frälst oss från våra fiender. Och i vers 74. För att vi frälsta ur våra fienders hand skulle få tjäna honom utan fruktan, i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar. Under alla våra dagar. Det som vi kallar gudstjänst, som vi har på söndagar. Så det är ju egentligen förverkligandet av det här. När vi kommer samman för att lovprisa Gud för allt vad han har gjort. Det är den tjänst han vill att vi ska göra. Men det är också en tjänst som vi gör varje dag däremellan. När vi lever bland våra medmänniskor, i vår familj, med arbetskamrater, skolkamrater och så vidare. Och där tillsammans med dem tjänar vår Herre. Har honom för ögonen. Och då kommer det här också att synas i det vi gör för de här människorna. Det är också Guds tjänst. Att tjäna honom på det här sättet. Genom att göra goda gärningar. Och det står, vi är frälsta ur våra fienders hand. Det står inte att det här ska vi göra för att bli frälsta. Utan han har åt mig förvärvat en högtidskrona kön. Eller klädnad, vad det stod där i sången. Och så hade vi ännu Kolosserbrevet 1. Efter Filipperbrevet. Kolosserbrevet, första kapitlet. Där ifrån vers 9 och 10 först, och så ska vi också ta vers 13. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Och så står det vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Där har vi det som har varit. Han har frälst oss, som också ska följa oss och leda oss, som också ska vara en fortsatt verksamhet i våra liv. Och då blir svaret på den här första frågan som lydde, varför har Kristus återlöst mig? Det blir, Kristus har återlöst mig för att jag ska vara hans egen och använda hela mitt liv till att tjäna honom i hans rike. Nu kommer vi sen till en ny fråga där. Varför är detta liv i min återlösares tjänst? Ett liv i rättfärdighet, oskuld och salighet. Det är ju då precis från den här Luther-förklaringen. Att hur kan vi då alltså framställa det här livet som ett liv i rättfärdighet, oskuld och salighet? Det första stället vi ska använda för att få svaret på frågan är Jesaja 61. Vers 10. Jag gläder mig storligen i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Lik en brudgum med högtidsbindeln på sin hud. Lik en brud som pryder sig med sina smycken. Det här har han gjort. Han har svept in mig i rättfärdighetens mantel. Därför så kan vi säga att vi får leva ett liv i rättfärdighet. Det här livet lever vi inte i egna kläder. Det är inte så att de kläder som vi själva gör, det är våra egna handlingar, att de ska vara rättfärdiga. Att de ska hålla måttet till varenda detalj. Nej, tvärtom. De är befläckade i alla detaljer av synd och brist. Men det här livet som vi lever i rättfärdighet, det är i Kristi rättfärdighet. Eftersom han har täckt över oss. Täckt över synden och lagt sin mantel över. Och därför heter det också i uppenbarelseboken, vi ska senare också gå till det här, så jag bara läser det direkt här nu. De har tvättat sina kläder, alltså de som står inför Guds tron, som uppenbarelseboken 7 talar om, allhelgona texten. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det här är egentligen en konstig sak. Jag minns när vi diskuterade den nya psalmboken i mitten på 80-talet, så var det här ett problem för vissa som sa att jag kan inte med det där att vi har fått rent vittvättade kläder i lammets blod. Att hur kan man få någonting vitt i blod? Nej, inte kan man det heller på mänskligt sätt. För det som man lägger ner i blod, så det blir ju rött och det blir svårt att få tvätta rent. Men det är helt annorlunda med Jesu blod när det gäller syndarna. Då man lägger dit syndarna, så blir det, då kommer det bara vitt därifrån. Det är helt fantastiskt. Men, och för att förstå det, så behöver Gud uppenbara vad frälsningen är för oss. Och vad hans blod betyder. Vi svarar alltså på frågan, det här när det gäller rättfärdigheten. Livet i min återlösares tjänst är ett liv i rättfärdighet, därför att han övertäcker alla mina synder med sin rättfärdighetsmantel. Sen då vi talar om oskulden, så det är kanske ännu konstigare att leva i oskuld. För att det har ju att göra med oskyldighet, att inte vara skyldig. Och nu bekänner vi ju varje gudstjänst, och vi bekänner varje dag förhoppningsvis i vår egen andakt att vi är syndare och att vi behöver förlåtelse. Men det här ska vi också försöka få förklaring till. Vad Bibeln lär om det, att leva i oskuld. Alltså att inte vara skyldig. Lukas 19 ska vi referera lite. Berättelsen om Sackeus. Vi vet ju att han var en tullman. Han var förman dessutom. Och en förmänne vid tullen hade lagt sig till med en hel del inkomster som inte var rätt förtjänta. Och tydligen var han orolig för sin själ, eller han var inte nöjd med sitt liv. Så han hörde att Jesus var på gång, så kom han och ville se honom, och han klättrade upp i ett träd där han var så kort. Det här ledde sen till att Jesus ropade ner honom från trädet och sa, du ska komma ner därifrån, för att nu ska jag komma och gästa i ditt hus. Nu vill jag komma hem till dig. Och man kanske skulle kunna tycka att Sackeus var bekymrad för det här, för att han måste ju misstänka att Jesus visste vad han hade sysslat med. Men hans längtan efter förlåtelse så var så stark att han tog emot honom med glädje. Och Sackeus, det står, Sackeus stod där och sa till Herren. Det står inte att han hade, efter att Jesus hade varit hemma hos honom och undervisat honom eller lärt honom en massa saker. Utan då, när människor sa att han har tagit in hos en syndare där i huset. Så, det var nog säkert där i huset det skedde, trots allt. Så sa han, Herre, hälften av det jag äger ger jag av de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Och då sa Jesus, idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jesus sökte upp honom. Och så fick han säga till honom syndernas förlåtelse. Och det ledde till att Sackeus ville bli kvitt sina skulder. Han ville leva i oskuld. Och när han visste hur mycket han hade tagit, så säger han, om jag har bedragit någon, och ja, det var inte fråga om utan hade säkert gjort det, så ger han fyrdubbelt tillbaka. Det verkar som om han skulle kunna råka i skuld själv. Om han har skaffat sig sina inkomster på orättmätigt sätt och sen ger fyrdubbelt åt alla som har blivit lurade av honom. Men det bekymrar honom inte, för han var så mån om att bli fri från sin skuld. Att han ville ge. Och ge de fattiga. Och så står det i psalm 26. Läser jag också härifrån bara. Jag hatar de ondas församling. Hos de ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre. För att höja min röst i tacksägelse och förkunna alla dina under. Vi ska komma ihåg att det finns en skillnad mellan att vara skyldig inför Gud, att synda inför Gud, och att ha rent mjöl i påsen när det gäller människor, människorrelationer. En kristen som har fått förlåtelse från Gud vill inte leva i en uppenbar synd och orättfärdighet. Utan en kristen vill göra upp med dem som man har någonting otalt med. Det lär Jesus oss många gånger, och det lär apostlarna många gånger. Och det är det som kallas oskuld. Det är att man redar ut, man klarar ut sina skulder i världen och bedrar inte andra människor och sköter sin tjänst på ett ärligt, rejält sätt. Och det här kallas i Bibeln ofta för de rättfärdigas väg. De ogudaktiga, de luras, de bedrar, roffar. Det här är alltså en mänsklig definition där vi ser på varann på mänskligt vis hur vi beter oss. Och det är klart att om vi ser en sån som är, vill vara en riktig kristen och går i kyrkan och samtidigt vet vi att han sysslar med att fiffla och medvetet bedra människor, så det ger inte något intryck. Det är inte någonting som vi tycker att det är någon modell. Utan istället blir det så att vi författar ovilja. Vi avskyr ett sådant handlande. Det här är ett mänskligt rättfärdigt beteende att vilja upprätta sina relationer så här. Och en kristen vill, när man har blivit Jesu lärjunge, uppfylla de jordiska förpliktelserna vi har. Syssla med jordiska rätta saker. Det är det som är den här oskulden. Och vi har Titusbrevet 2 också, ännu en gång. Vi var inne i Titusbrevet redan. Där vi ska fortsätta med Titus 2, verserna 11 och 12. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär, och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det här fostrar Guds nåd till. Det är alltså någonting som kommer efter Guds nåd. Det här gör vi inte för att få Guds nåd. Det är inte sånt som vi strävar efter för att vi ska tro att Gud blir snäll mot oss när vi gör så. Utan först kommer Guds nåd. Och då ser vi hur ofantlig stor syndaskuld som har blivit betald när Jesus har offrat sig för oss. Och sen fostrar nåden oss till att leva så här. Och det betyder också då att om vi tänker på de många budord som står i Bibeln, och det sägs ibland att det här är en målsättning att vi ska följa de här budorden. Jo, visst är det så. Vi kan inte hålla alla. Men vi kan inte trotsa vissa budord som vi kanske väljer själva. Och säga, jo men vi kan ändå inte hålla alla. Så lika bra så kan jag då avstå från att hålla det här. Jag kan överträda det här budet. Och sen säger jag åt Gud, du vet ju att vi är ofullkomliga. Jag kan inte hålla det här budet. Och då gör Gud resten. Förlåter oss. Nej. Om jag vet att jag har en synd, att jag lever i en synd som är mot Guds bud, så kan jag inte gå till Gud och säga att men du förlåter väl mig det här att jag gör det. Och fortsätter att leva i synd. Utan Guds nåd säger åt oss, det här vill jag lämna. Det här sysslar jag inte med längre. Och i Efesierbrevet 4, 24. Det talas så bra om den här nya klädedräkten. Galef, Efesierbrevet 4. Det är ju ett förmaningsord här, det nya livet i Kristus. Ett avsnitt i kapitlet om enheten i Kristi kropp, kyrkokapitlet. I vers 24 står det, ja, vi ska ta 22 redan och 23. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Nu förnyas ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den nya människan, det är där som det här avgörandet finns. När vi lever i gemenskap med Jesus så har vi en annan natur med oss än den gamla. Den gamla syndar, vill och klocka oss till synd, är lat, är likgiltig. Men den nya människan som nåden fostrar, den människan vill vara ivrig att göra det som är gott. Och den avsäger sig den här ogodaktiga. Det här ogodaktiga livet. Följaktligen är svaret på den här frågan, varför detta liv när det gäller oskulden, det här. Livet i min återlösares tjänst är ett liv i oskuld, eftersom jag till min nya människa hatar synden och vill leva ett gudfruktigt liv. Det är till min nya människa. Och så har vi då den tredje biten av det här, nämligen saligheten. Salighet är ju en term som vi vanligen förknippar med himlen, i den himmelska saligheten. Men det är så att vi är förunnade ibland, kanske inte ofta. Kanske en del är oftare förunnade än andra att få uppleva salighet också här på jorden. Det vill säga en någon slags innerlig glädje som går riktigt i hjärtat, riktigt i roten, att man upplever i hjärterötterna en stor glädje och frid. Och det tycks finnas några sådana här situationer som är beskrivna också i Bibeln. Och en av dem är Johannes 12, de 8 första verserna, när det talas om hur Maria smorde Jesus med dyrbar olja. För det var ju väldiga summor pengar hon la ut för det här. Och för att lägga ut sådana pengar på Jesus så måste hon ha upplevt oerhört stark drivkraft till det. Det vill säga, Jesus sa ju också att hon har älskat mycket. Hon älskade honom för att han hade förlåtit hennes synder. Judas Iskariot påstod att man skulle ha kunnat få 300 denarer för den där oljan. 300 dagslöner, ett årslön i stora drag. Det var en dyr olja. Men Jesus sa att man kunde spara de här fattigdom, liksom de här gåvorna som ska ges de fattiga till efter att han har blivit begravd. För nu har Maria gjort det här för hans begravning. I parallell text, ja, det är inte samma text, men ett annat sammanhang där det också talas om synderskan som smorde Jesu fötter, så då säger Jesus att hon älskar mera då än den här värden som var där i huset som inte hade så stora synder att få förlåtna. Här var det salighet. Och i psalm 100 står det: tjäna Herren med glädje, tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god, hans nåd varar i evighet. Den här psalmen uppmanar oss att tjäna Herren med glädje. Och det här är en gudstjänstsalm. En psalm som uppmanar till lovsång, till att tillsammans prisa Gud för hans storhet, hans stora verk med oss. Det är alltså en rätt gudstjänst att ge ära åt honom. Det här ska vi göra med glädje. Det kan också vara en salighet att uppleva en härlig gudstjänst där vi får höra ett klart Guds ord och där vi får sjunga lovsalmer tillsammans. Och där man får uppleva att Herren är med och talar och ger oss mat för kommande dagar. Då kan det också vara en salighet. Så står det i Efesierbrevet 5: lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Lev i kärlek. Ja, det är en kärlek som vi också vet att ska ta efter Jesu kärlek, så som Kristus har älskat oss. Jesus säger att mitt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och att leva i denna kärlek och få möta kärlek från medkristna, så det är också en salighet. Och så har vi slutligen Kolosserbrevet 3, där vi har en väldigt fin regel. Jag har ofta mött frågan: får en kristen göra det? Och det är ju en stor frestelse för oss förstås inför en sån fråga att börja definiera. Ja, när får man göra det här och när får man göra det här? Är det synd att göra så? Är det synd att göra så? Men den här frågan ska besvaras på ett djupare sätt. Här i Kolosserbrevet 3 har vi ett väldigt bra sätt att svara. Allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fader. Och märker vi ju ganska snart vilka tv-program vi kan sitta tillsammans med Jesus och se på. Och när vi kan tacka Gud för det vi får se. Och när vi kan göra det i, utan att behöva slå ner ögonen eller kanske se att var det någon som råkar se det här eller titta på det här. Det är nog ett bra sätt att pröva. Kan jag göra det tillsammans med Jesus? Gör det i Jesu namn. Och tacka Gud för det du gör. Det är ganska mycket också av litteratur som finns i hem och finns i tidningskioskerna som jag tror att vi inte tackar Gud för. Då ska vi inte heller befatta oss med det. Det här hör också till det här livet. Att börja hata sådana saker därför att de river ner oss. De gör inte oss, ger inte oss gemenskap med det verkliga livet, utan de kommer istället från döden, kommer från djävulen som vill föra oss tillbaka i slaveriet. Livet i min återlösares tjänst är ett liv i salighet, eftersom jag av tacksamhet och kärlek med glädje tjänar honom. Ja, det är målsättning. Och min gamla människa saboterar det här. Den gamla människan vill få oss att glömma det här. Och vill få oss att uppleva det som ett måste och som en pina. Som någonting tungt och besvärligt att göra. Det är den gamla människans sätt att hindra oss. Men den nya människan som fostras av Guds nåd, den vill göra det här av tacksamhet och kärlek med glädje. Så det här får vi därför att Jesus har offrat sig för oss. Men nu har vi flera gånger redan sagt här att det här är ju, det är ju sådana problem med det här eftersom vi har den här gamla naturen. Och Paulus till och med säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna syndens kropp? Dödens kropp, säger det. Romarbrevet 7. Och nu kommer vi till en fråga som ska ge svar på det här. När kommer jag till slut att kunna tjäna min återlösare i fullkomlig och evig rättfärdighet, oskuld och salighet? Ja, det finns en dag när det ska ske. Uppenbarelseboken har vi redan lite anknutit till, och vi går just till det kapitlet, Uppenbarelseboken 7 här, för det första svaret på den här frågan. Uppenbarelseboken 7. I 13 versen så är det en av de äldste som frågar Johannes som ser på det här. Vem är de här som är klädda i de vita kläderna? Och varifrån har de kommit? Johannes vill inte svara, säger min herre, du vet det. Och så svarar han, dessa är de som kommer ur den stora nöden. Den stora bedrövelsen, stod det i 1917 års bibel. Och de har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Där har vi det. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över den. Och så finns det många, många härliga saker som sägs här om dem. De kommer ur den stora nöden. Här på jorden så suckar de över sina svagheter. Över att det aldrig gick som de hade tänkt och aldrig klarade de av att tjäna Gud så som de hade räknat med och hoppats. Alltid misslyckas man och alltid får man be om förlåtelse för att ord har slintat. Men de har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Och det här är ju en beskrivning av vad det betyder att höra Jesus till. För att Jesus, han tog bort våra synder i sitt blod på korset. Allas synder. Och det betyder att den som hör Jesus till har vita kläder. Vita som har tvättats vita i lammets blod. Och det är därför de står inför Guds tron. De står inte inför Guds tron därför att de har själva spunnit och vävt så vita kläder åt sig. Eller att de har kött sina kläder så bra att de inte har blivit fläckade. Det är ju det som det skulle vara om det är frågan om att vi uppfyller kriterierna med vår gamla människa. Utan därför att han har tvättat kläderna. Därför står de inför Guds tron. Och där tjänar de honom. Dag och natt i hans tempel. Och så finns det några andra ställen som vi tar lite kortare. Kolosserbrevet har varit inne på redan, men jag läser det bara härifrån. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Då ska också ni träda fram. När Kristus träder fram, det var det som vi pratade om förra gången. På domens dag. Då ska han visa sig. Då kommer han i makt och härlighet. Då träder han fram, så alla ser honom. Då ska också ni träda fram. Han som är vårt liv. När han träder fram, då ska också ni träda fram. Och det står, ni ska träda fram i härlighet tillsammans med honom. För då är det gamla naturen borta. Den är lagd i graven, eller sen så har den förvandlats, lagts av, när Jesus kommer tillbaka. Och det står i andra Petrusbrevet 3, nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Där bor rättfärdighet. Där bor ingenting av den här världens orättfärdighet och svaghet. Så har vi ännu Uppenbarelseboken 14. Jag har inte bläddrat bort från Uppenbarelseboken, så jag ska ta fram det. Uppenbarelseboken 14. Där ser Johannes lammet stå på Sionsberg. Och med honom det 144 000 som hade hans namn. Och vem är det här? Jo, de sjöng en ny sång. Och ingen kunde lära sig den sången utom de 144 000 som är friköpta från jorden. Och det står här om dem nu. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. Aha. Täcker kanske någon här, jaha, så, det är ingen som är gift kan alltså vara med där. För då har man befläckat sig. Det kan hända att det här stället också är en bidragande orsak till varför den romersk-katolska kyrkan säger att präster ska leva i celibat. Men det står å andra sidan också i Bibeln tydligt att det är villolärare som säger att man ska avhålla sig från äktenskap. Och från allt sånt som Gud har skapat till att ta sig emot med tacksamhet. Så det här kan inte betyda det, att det den som har haft någonting att göra med en kvinna har befläckat sig. Och därför så får ett sån inte vara med i himlen. Utan det här måste nog sökas svaret till på något annat sätt. Och det här kan vi inte börja gå in på nu, det skulle föra lite långt. Men att kort sagt så kan man säga att det här är en beskrivning av att befläcka sig med kökan. Alltså i de här tidigare kapitlerna här så talas det om två vilddjur. Eller i det 13 kapitlet. Vilddjuret från havet och vilddjuret som kommer upp från jorden. Och de här båda vilddjuren så framställs senare som vilddjuret och den falske profeten. Där vilddjuret då representerar världsmakten. För att stiga upp ur havet, det som folkhavet. Och vi har många exempel här och ställen här i Uppenbarelseboken som visar att det här handlar om världsmakterna. Jämförelse med Daniel till exempel, där det finns tydligt och klart några världsriken. Och det här andra vilddjuret, det talar som ett lamm, men nej förlåt, det har horn som ett lamm, det ser ut som ett lamm, men det talar som draken. Och draken är ju djävulen. Ordet som kommer från det är alltså djävulens ord. Men det ser ut som ett lamm. Och då kommer vi att tänka på Jesu ord om vargar i fårakläder. Det här är alltså de som kommer med falska läror. Och det här andra vilddjuret framställs sen här i Uppenbarelseboken ofta som kökan. Kökan på vilddjuret. Och kyrkan är den falska kyrkan. Det vill säga den som låtsas vara kyrka. Men som i själva verket kommer med en falsk lära. Och förvillar. Försöker förvilla Guds utvalda. Och här är det alltså nu frågan om en motsättning mellan kvinnor och jungfrur. En del har inte befläckat sig med kvinnor. Det är jungfrur. Alltså det Det står inte heller att det är de rättfärdiga männen som inte har befläckat sig med kvinnor. Utan motsatsen här är de som är jungfrur, de är rena, de är oskuld, de är alltså oskyldiga inför Gud. De har Kristi rättfärdighetsdräkt på sig. De som har befläckat sig med kvinnor, de har befläckat sig med kökan. De har låtit sitt öra av den falska profeten. De har förts vilse. Och de har inte den rättfärdighet som Jesus har vunnit. Så det är frågan om de får jättarna och fåren här igen en gång. Och att befläcka sig, det är alltså då motsatsen mot att vara ren. Och det talas senare här i Uppenbarelseboken också om att de bär ett rent linne. Det rättfärdiga vita linnet. De här är alltså fläckfria, renade i lammets blod. Och så står det slutligen i psalm 16. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida, inför ditt ansikte. Nej, nu läste jag fel här, för jag hoppar med ögonen till ett annat ställe. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Gick snett på raderna. Inför ditt ansikte, alltså det betyder i himlen, när vi får se Gud öga mot öga. Det är det som det här betyder. Det kan vi inte se här på jorden. Då mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Vi kan se ansiktet här på ett sätt. Jesus är Guds ansikte som visar sig för oss. Det är genom Jesus som vi ser Gud. Och i hans åsyn, inför Jesus, kan vi också uppleva det här. Vi får en försmak av himlen. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet. Och det ska vara i evigt. Därför svarar vi på frågan, jag kommer att kunna tjäna min återlösare i fullkomlig rättfärdighet, oskuld och salighet, först när han för mig hem till sig i himlen. Då kommer det här först att förverkligas på allvar. Och så har vi då ännu en fråga kvar här, som vi ska ännu hinna med ikväll. Varför är jag säker på att jag ska vara hos Kristus i himlen? Ja, är jag det? Det här är ju en fråga som många besvarar med, det kan vi aldrig vara säkra på. För vi har exempel på människor som har avfallit. Och vi får aldrig tro det, att om man en gång tror på Jesus så är det fullständigt liksom likgiltigt hur man lever och handlar sen. Det blir alltid ändå frågan om att en gång troende så är man alltid troende. Eller någonting sånt. Det är inte rätt. För att Jesus, Bibeln varnar oss för avfall. Djävulen försöker förgöra också de som hör till de utvalda. Men det finns några vittnesbörd, och det är framförallt Bibelns vittnesbörd som ska göra oss förvissade om att vi för Jesus skull får vara hos Kristus i himlen. Inför vår egen skull. Vi ska kunna säga att jag vet på vem jag tror. Romarbrevet, det här 1:4, det är bara en del av den första långa inledningen som Paulus har. Och vi bara konstaterade att där talar Paulus om att Jesus har blivit med kraft bevisad vara Guds son. Allt från uppståndelsen från de döda. Med kraft bevisad vara Guds son. Och i Jobb 19 heter det, jag vet att min återlösare lever. Och som den siste ska han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv ska få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta. Ja, det här längtar jag efter. Att få se honom i mitt kött. Det är en fantastisk beskrivning. Alltså, det betyder att hans kropp ska vara med och se Jesus när han kommer tillbaka. Jobb talar om uppståndelsen. Jag vet att min återlösare lever. Han lever. Han dog, han uppstod, och redan för länge, länge sedan, för länge, länge före Jesus dog och uppstod ur graven, sa Job det här. Och det att han som den sista ska träda fram över stoftet, så det betyder att han ska komma tillbaka en dag. Den som är A och, han är som är A och O. Och när den sargade huden är borta, Job hade upplevt en väldig nöd, ett väldigt lidande. Så ofattbart att vi inte kan föreställa oss. Men han visste att när den tiden var ute, att hans kropp hade lagts i graven, efter det, då ska han i sitt kött, i sin kropp få skåra Gud. Och så finns det vittnesbörd. Första Korintierbrevet 6:14. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Ordets vittnesbörd säger, det här ska han göra. Inget tvivel. Han har uppväckt Herren och han ska också uppväcka oss. Och så står det i Filipperbrevet. Herren Jesus ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Återigen en gång makt. Det handlar om, mig är given all makt. Jag har fått all makt, säger Jesus. Och därför så har vi full trygghet tillsammans med honom. Inte på egen hand. Inte om vi springer runt i skogen och söker vackra blommor. När han säger kom med mig. Det finns röster som lockar oss att gå snett. Men vi ska vara med Jesus. För där hos honom finns makten. Och därför så säger också Uppenbarelseboken 11 i en jubelkör. Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode. Och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Summan av det är jag är säker på att jag ska vara hos Kristus i himlen. Därför att han har uppstått från de döda. Och lever och regerar i evighet. Jag är säker på det. Tänk det. Att jag ska vara hos Kristus. Inte för det att jag menar att det hänger på mig. Utan därför att han har uppstått från de döda. Det är det som är garantin. Vi ska titta på den här bilden ännu som finns här på vänstra sidan. Som du hittar den i boken. Så syftet med återlösningen. Där står det först. Syftet är ett helt liv i Kristi tjänst. Med de här tre sakerna. I rättfärdighet, det vill säga att vi är övertäckta med hans helighet. I oskuld, genom att vi hatar att stå i skuld till människor, att inte ha rätt upp, att ha synd som vi bär på och utövar. Det vill vi inte ha, vi vill göra hans vilja. Att vi kan leva i salighet. Och i stunder av salighet få uppleva den glädje som tron kan medföra. Det här sker ofullkomligt på jorden, men det ska ske fullkomligt i himlen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.